Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Systrarna Britton, din kropp, dina val. Det här är en podd om graviditet, förlossning och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken, så handlar det här om din kropp och dina val.
Jag hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna, informerade val när det kommer till din kropp. Du lyssnar på systrarna Britton, din kropp, dina val. Med mig och Pokwa
och med mig Asabia.
Hej och välkomna allihopa till systrarna Britton, våran älskade podd. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Jag tror det är bättre med mig än med dig. Du sitter här, rapar och har lite illamående. Hur är läget?
Jo, det var ju jättebra tills jag åt någonting. Men, ja, men nu vet inte riktigt om jag är i tredje trimestern eller... Ja, på väg, någonstans där i närheten i alla fall.
Du ser väldigt gravid ut.
Och jag känner mig så fruktansvärt gravid. Mm. På morgonen så har jag börjat må lite mer illa. Min magsäck som ändå brukar vara storleken av en papaya. Det känns som att den är som ett plommon helt plötsligt. Så det är som att det bara inte finns plats. Och därför mår jag illa. Så jag liksom spyr inte eller något.
Mår du illa hela dagarna eller mest på morgonen?
Mest på morgonen. Mm. Halva dagen kanske.
Jobbigt.
Det är som att magsäcken liksom krymper. Igår när jag kom hem efter du och jag hade varit ute så bara såg jag mig själv i spegeln och bara, gud, jag kände mig så otymplig, men tittade mig i spegeln och bara, men gud, du är så tjock och fin.
Ja.
Ja, det var härligt. Jag kände verkligen, gud, jag är faktiskt gravid. Liksom med liksom mina tjocka lår och min stora rumpa och runda mage och brösten som hängde runt. Jag blev rörd av min egen spegelbild och tanken på att kolla min kropp liksom. Men, gör den människa.
Det är otroligt roligt. Det är never gets old faktiskt. Men vad fint, då är det i stora hela så är det ganska bra.
Ja, i stora hela är det faktiskt jättebra. Hur är läget med dig?
Med mig är det bra. Jag undrar, hur är liksom dina månar hemma? Är det lugnt och stilla eller är det liksom... Hur är det? Alltså mina månar
är faktiskt rätt lugnt och stilla.
Det känns som det är tre Tasmanian Devil. Du vet den här Tasmanian...
Tre? Också.
Jag också.
Ja, nej, du. Inte
ja, Amat är den enda... Han är som mamma Mu eller någon. Eller han är så här... Vad heter det? Nej, Ferdinand. Han är lugnet. Nej, men jag tycker bara det är väldigt... för barnen vaknade så här ganska sent och så är det ändå bara att göra i ordning folk och att det tar lång tid att äta frukost och sen så ska man skynda. Och
du har
så är det.
Två så små barn.
De är så små. Jag känner det nu. Varför... Ja. Det är inte så tätt. Det är två år mellan dem, men ibland känns det bara mycket. De här, att
jag
de är små.
Det. Mm. Alltså Iris sov ju ändå till klockan 7 och jag vaknade tidigt, så jag mediterade där på morgonen och gjorde mitt och sen så kom barnet, så åt vi frukost i lugn och ro och sen kollade vi på julkalendern.
Oh, men gud, vad härligt.
Sen gick jag och väckte min man. Nej. Sen måste jag gå och jobba.
Det enda jag hör också, min lilla son, hans favorit, alltså han säger mamma väldigt mycket kan man säga. Mm. Alltså väldigt, väldigt mycket. Mamma! Så där ropar han på mig. Hela tiden, fast jag typ står bredvid. Och ibland känner jag bara att jag skulle vilja muta honom. Men det går inte.
Mamma! Jättekul. Att han bara så, han kan jag har verkligen bara... fått till det.
Men han kan bara viska pappa. Alltså, jag vet inte om han kan säga pappa. Han tycker typ det är svårt att säga, så han säger så här, pappa. Men till mig så ska han skrika, mamma. Det är lite talande. Ja, men så morgonen har varit lite kaos. Men då, så det var skönt att jag fick komma hit och lämna Amat för lämning och allting.
Skönt.
Han fick styra upp det där. Nej, men jag mår bra. Vi hade ju vår första, eller sista kurstillfälle igår. Med vår hypnobirthing-kurs.
Blessed be. Det blev jättebra.
Jättebra och kul. Du sa att du hade varit nervös innan. För att tala.
Jag hade ju sagt det.
Ja, men jag tycker inte det märktes inte av alls. Så jag blev lite förvånad. Eller jag vet inte. Men du kanske är så du är när du är.
Ja.
Du var precis så här. Alltså jättelugn.
Ja, men
men okej.
Okay. Jag var nervös.
Men det var modigt av dig då, tycker jag, att göra det.
Ja, jag känner mig faktiskt jättestolt över mig själv. Och det är så himla kul att känna bara... Det kan säkert bli bättre, men jag tycker att det blev jättebra.
Jag tycker också det blev jättebra.
Jag tror att jag hade älskat att gå den här kursen, så det får man väl tycka är ett bra betyg.
En rolig grej som har hänt i förlossningsvården är ju att de har nu tydligen, så går det att göra förändringar om man faktiskt vill det, även om det liksom är elfte timmen.
Det fanns behov för sagt att göra
det. Det vi pratar om är att de ska öppna en ny förlossningsklinik. Eller öppna, den har ju stått färdig länge. Första tanken var att den skulle öppnas 2022. Sen har man skjutit på det flera gånger och sagt att den får öppnas 2026, Sankt Görans förlossningsklinik, för att man inte upplevt att det finns behov av fler förlossningsplatser, vilket är skrattretande. Ja, men nu, eftersom att det har varit ett av kraven som barnmorskorna i det här BB-upproret har haft, att man ska öppna en till klinik, då har Irene Svenovius och Nicole och de här kommit på att det går att göra. 2023 är tanken. Det är fantastiskt. Jag tror att det kommer göra stor skillnad. Vilken avlastning från de andra klinikerna.
Vilken avlastning.
Men man blir också liksom irriterad. Varför skulle det krävas så här? Och då går det tydligen. Och då fanns det tydligen behov. Medan hon senast på demonstrationen för ett par veckor sedan sa ju att det inte fanns behov.
Ser vi till brukarundersökningar för mammor så är det oerhört hög kvalitet. Man är nöjd med sin verksamhet. Jo, så är det faktiskt.
Ah, ja, whatever. Men kul. Grattis Stockholm, känner jag, för det.
Verkligen.
Dagens ämne är sex och födsel. Jag tycker att det är ett viktigt ämne att prata mer om. Sexualitetens roll i födandet. Jag tror att det kan gynna många och bidra till mer positiva upplevelser av födandet. För som barnmorska då har man ju en examen i sexuell och reproduktiv hälsa. Men jag kan uppleva att den sexuella delen får ganska lite utrymme och ibland glöms bort. Det är mycket fokus på födandet, men man glömmer bort sexualiteten ibland. Och sexualitet kan ju påverka många delar av livet, och graviditet och födsel är inget undantag. Och vi kan använda sexualiteten och sex som ett redskap som kan vara väldigt värdefullt när vi både är gravida och när vi föder barn. Så därför vill vi prata lite om sexualitetens roll i födandet. För vi hoppas att det kan kanske bidra till mera positiva upplevelser av att föda barn. Eller? Vad säger du?
Ja, verkligen. Och för många, inte för alla förstås, men för många så börjar det ju med ett samlag, rent ut sagt. Och ändå så blir det som att sex och ens graviditet är det som att man nästan låtsas som att de två grejerna inte har med varandra att göra. Jag vet inte om det är typ för att det är ett barn involverat och därför vill man bara låtsas som att nej.
Du menar att det är lite tabu att prata om graviditet och sex?
Ja, men det känns som att när man pratar om graviditet, för det finns ju 1000 böcker om graviditet, det finns alltså många samtal, och det är väldigt sällan sex är en del av samtalet överhuvudtaget, trots att det för väldigt många är så själva graviditeten har börjat. Så man hade ju kunnat tycka att det borde vara en ganska naturlig del i samtalet. Men hur kan man gynnas av sexualitet redan under graviditeten, skulle du säga?
när det kommer till lust och sex, då är man ju verkligen, verkligen olika. Många får ju ökad lust under graviditeten medan för vissa minskar den. Och den kan absolut gå upp och ner. Men ett sätt som sex och lust och orgasmer kan gynna under graviditeten är ju att öka avslappningen och öka oxytocinpåslaget. Vi nämner ju ofta det här ordet oxytocin. Jag tänker att alla vet vad det är, men det, så är det ju såklart inte. Så låt mig förklara lite snabbt att oxytocin är ett hormon och en signalsubstans som bildas i hjärnan och får oss att må bra och vara lugna, utsöndras när vi, ja, men när vi är lugna och känner njutning, kärlek, trygghet. Det är ett smärtlindrande och avslappnande hormon som också behövs för födandet, för det är oxytocinet som gör att livmoderns muskulatur drar ihop sig, alltså att vi får värkar och kan föda fram vårt barn.
Jag tänker också att det är värt att nämna att det är ju liksom inte som något kvinnohormon som det oftast kan låta som. Inte minst när det liksom pratas om så mycket vid födseln. Men män har ju också oxytocin och icke-binära har ju också oxytocin.
Alltså man har också oxytocin en grundnivå hela tiden.
Precis, och vissa mer och vissa mindre. Och att det också är en stor spelare när det kommer till det sociala. Att knyta an till andra människor och sådär. Så det är ju ett brett och viktigt och positivt hormon. Det är inte så kopplat till stress, utan stress är ju någonting som sänker produktionen.
Precis, om man tänker två vågskålar, så när det ena höjs så sjunker det andra när det kommer till oxytocin och när det kommer till de här stresshormonerna. Alla har oxytocin i sig, men under graviditet och framförallt under födsel och framförallt precis efter födsel så ökar oxytocinnivåerna jättemycket. Och det är då man får den här påverkan på livmodern. Man vill ha lite oxytocin på slag redan under graviditeten just för att det är lugnande och minskar stress.
Även för barnet då, om man tänker sig. Jag tänker att man, nu pratar vi om 666 och då tror jag att allvar många tänker då så här, oj okej, penetrerande sex, det är det som behövs nu för att jag ska få ett oxytocin på slag. Men så är ju inte fallet.
Nej, sex kan ju betyda väldigt mycket olika saker. Det behöver ju absolut inte vara the penetration eller ens ha någon annan.
Med någon annan att göra. Exakt, nej, det kan man med dig själv att göra.
Mer ett fokus på njutning.
Ja, exakt. Precis.
Och det kan vara att man har sex med en annan person eller man har sex med sig själv, onanera, man kan ha, ja, låta lusten styra helt enkelt, men inte vara främmande för det. Jag vet att vissa snubbar och även gravida kan tycka att det känns obehagligt just att det är ett barn där inne, som, alltså om man ska ha penetrerande sex med en liksom kuk i fittan då, ja, att man känner att om man håller på att tänka på barnet att det kan störa.
Ja.
Att, eller vissa som känner också att de är rädda att de ska skada barnet.
Precis.
Gud, vad tror
för
du om
man
själv?
Är så jävla well hung. Att man kommer tap that forehead med ollonet. Ja, det är en speciell tanke faktiskt. Ja. Det är en väldigt speciell tanke. Men på tal om just det penetrerande sexet, eller I guess liksom kuk in i ett underliv.
Kukifittan som jag brukar säga.
Exakt, en kukifittan. Jag kommer ihåg att du tog upp det igår där med att det kan vara bra för att liksom, i slutet av graviditeten att sätta igång en födsel.
Mm.
Har du gjort studier på exakt hur mycket spermier som skulle faktiskt behövas för att kunna göra en ordentlig skillnad?
Det är ju så här ett husmorsknep och färdknäppen pratar man om. Som jag sa också igår, om man inte är mogen, då funkar ju inte något av de här. Alltså man, lite mogen måste man
vara.
Mogen man
va. Vart menar du?
I livmodertappen, i cervix måste vara lite mjuk och redo. Alltså man kan ju inte liksom få igång en födsel som inte är lite på G själv, med bara med sex. Men det kanske kan hjälpa lite grann, om inget annat också när man får orgasm. Dels att man slappnar av kan vara värdefullt. Och man kan ju få sammandragningar av det.
Så man kan ju mer kanske satsa på det, alltså njutningen och att komma än att faktiskt fylla sig till bredden med spermier. Vad
orgasmen är
det med spermier?
Orgasmen är en grej, men spermierna har lite prostaglandin i sig, ett hormon som är en del i att födseln sätts igång. Men det, som jag har förstått det, så spermier är väldigt lite. Alltså man måste ha, jag tror att man måste ha kopiösa mängder spermier.
Jag har en otroligt stor kuk som slår mot bebisens huvud. Alltså. Massiva mängder säd.
Kanske lite så. Placebo.
Ja. Ja, placebo, det är faktiskt, det ska man inte förringa.
Nej.
Det kan nog ligga något i det.
Men jag tänker mer på att använda sexet i en vid bemärkelse för att slappna av. Under födseln då, där är det ju absolut mera tabu, eller vad man ska säga. Det är inte så ofta man pratar om sexualitet och födande, eller?
Nej, det är faktiskt jättesällan. Jag vet att jag såg dokumentären om orgasmic birth.
Berätta, jag har inte sett den faktiskt. Det är en dokumentär av Deborah Pascali Bonaro som heter Orgasmic Birth.
Exakt, det är väl hon som har myntat begreppet. Vet du vad? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kommer ihåg att det var liksom mycket moaning and groaning. Och jag själv hade ju aldrig hört talas om orgasmic birth. Så jag blev väldigt förvånad. Att, oj, jaha, okej. Jaha. Så jag tror att skulle jag se den igen, då skulle jag nog se den med lite andra ögon. Men jag har beställt boken nu.
Mm.
Men det är ju alltså, det är alltid roligt att se kvinnor hitta ett sätt att få liksom njuta av sin födsel, få en positiv upplevelse av sin födsel. Och om det så är med hypnobirthing eller med orgasmic birth eller lite av varje, jag menar, det spelar egentligen ingen roll. Men det här känns ju som att om det är så att man har en bra relation till sin sexualitet, att det skulle kunna också hjälpa en under en så stor händelse som en födsel, känns ju ganska självklart nästan, på ett sätt. Och varför inte få njuta på alla sätt man kan under den här otroligt intensiva upplevelsen, som är intensiv på så många sätt. Varför skulle den inte kunna vara, också få vara intensiv på ett liksom sexuellt sätt eller njutningsfullt sex?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Sex. Spelar i bakgrunden hela tiden.
Ja, precis. För orgasmic birth, det handlar alltså om att man kan få orgasmer och under födandet och verkligen känna den typen av njutning. Jag tror att för många känns det jättefrämmande. Det kan vara mer eller mindre lätt att få till, särskilt om man föder på sjukhus med folk man inte känner och så. Men jag tänker ett sätt som kanske kan vara mer lättare att få till och förstå också när man pratar om sexualitet och födande i det här som cipide, som jag ofta refererar till, pratar om hur man kan tänka på förlossningsrummet som ett sexrum. Mm. Inte att man ska behöva ha massa sex där, men att man ska tänka att stämningen ska vara en sån att i det här rummet så ska du kunna få en orgasm. Att det ska vara, tänka på födandet som lika känsligt som ett sammanhang där du känner lust och njutning och där du är liksom i din zon. Att man vill ha den här lugna stämningen, du vet, dämpad belysning, det ska vara tryggt, inte massa spring, gärna liksom bara folk du känner i rummet eller i alla fall som du är trygg med. Eller ja. Men att jag använder ibland exemplet att om man har passionerat sex med någon, man är helt inne i det. Om någon kommer in och tänder lampan eller börjar prata med dig och fråga dig frågor, alltså skulle du tappa lusten. Och oxytocin är ju ett blygt hormon som man brukar säga. Det skräms lätt undan. Och det kan vara ett sätt att närma sig det här. Ett sätt att tänka på sexualiteten och födandet. Att man vill ha samma typer av förutsättningar när man föder som när man ska ha njutningsbart sex. Om man pratar orgasmic birth och att använda kåthet och njutning som en smärtlindrande. Det kan man ju göra på massa olika sätt. Stimulera klitoris eller onanera eller vad man nu vill göra. Stimulera brösten, hur man nu kan känna att man känner lust och kåthet. Det kan ju kännas väldigt svårt att göra på sjukhus i en främmande miljö.
Har du varit med om att någon har haft sex när du har jobbat på sjukhus?
Ja, det har jag. Alltså inte kuk och fitta sex, men att en... Mina medicinska Nej, men jag har varit med om att ett par som har gjort grejer.
Mm. Jag har faktiskt varit med, det var inte på förlossningen, men ett par. Men där kändes det snarare som att det kanske var just att de var på sjukhuset som var halva nöjet.
Okej, okay, berätta så, mer.
Ja, men det var på infektionsavdelningen. Det var ett
du var inte på
Nej, det var inte på infektionsavdelningen.
De var knullade.
Men det var det kändes som att för att vi kommer in ju med så jäkla jämna mellanrum. Det var inte som att de hade sex på natten heller.
Alltså var det två patienter? Kände de varandra?
Nej, det var en patient och så kom hans tjej och hälsade på. Och sen, det var ett gäng som skulle gå in. Och sen så sprang de ut och fnittrade och bara...
Men gud. Det men då jag känns jag inappropriate. Alltså jag tycker det är okej att göra det när man ska föda, men det där tycker jag fan lite väl.
Ja, men varför är det,
men för det har ett
kanske var ett bättre sätt för honom att faktiskt återhämta sig från sin infektion.
Men det var det fyrsal.
Nej, det var ett privat rum.
Men då tycker jag väl det är okej. Men man måste också, de tyckte att det var nice säkert för att de visste att folk skulle komma in.
Exakt.
Och det där är lite blottar tendens. Man kanske inte vill se det där. Jag har aldrig känt mig, för larmat.
Om vi applicerar det här då på en födsel. Ja. Delvis att alla kanske inte känner så här, jag har så mycket lust. Men om man känner väldigt mycket lust, hur ska man göra för att få till det? För att inte förnärma barnmorskan när hon kommer in?
Där kan vi, om det är något, alltså om man känner så här, jag vill satsa på orgasmic birth och jag vill försöka...
No pun intended. Förlåt. Anyways. Ett moget samtal.
Ja, men då kan man ju skriva det i sitt förlossningsbrev så man kanske får någon som är lite mer öppen för det.
Mm.
Och sen så kan man ju också kanske vara lite finkänslig i att
gå in på toan till exempel.
Ja, precis. Eller be att få vara ostörd. Precis. Jag tycker också skillnaden mellan att vara på infektion och vara på förlossningen, att vi använder ju våra sexualorgan när vi ska föda barn. Det är en del av det. Som du sa också, för de flesta så börjar också en graviditet så, och den kan förhoppningsvis kan det börja med njutning och sluta med njutning i allra bästa fall.
Jag tror ändå att, jag vet ju även bara som doula, om jag blev ombedd att komma in och sen så öppnar jag dörren och sen så knullar de där inne. Jag skulle bli
alltså jag tänker, det är ju inte så himla vanligt. Nej. Jag tänker att det vanligare är kanske att man vill onanera eller typ hålla på klitoris. Att dels att det är mer att man gör själv och att det är mer liksom smekning och ta på varandra. Inte att man har full blown.
Nej.
Det är...
Man kan ju också säga att jag skulle vilja att ingen kom in nu.
Mm.
Alltså på en
stor del av födseln är man ju hemma och oftast i början. Och då kan man ju också... känna sig lite mer
fri. Det är lämpligt att explore njutning under hela födsens skeende.
Ja, för jag man kan att många, testa i alla fall.
Som jag minns i filmen, då var det som att mycket handlade ju om, alltså när barnet kom, då lät det som att hon fick sin orgasm.
Mm.
Så jag tänker att det är många associerar det till, att så här, liksom barnet är på väg och nu... får jag min orgasm.
Precis, inte det är det vanligaste. Nej, precis. Det är det vanligaste där när du trycker på slutet. Men man kan ju testa innan. why not? Ja. Om inget annat just för att slappna av. Det är, slappna av och också om man vill ha mera sammandragningar, om man känner att man vill dra igång det, så orgasmer ger ju oxytocin på slag som också drar ihop livmodern, precis som amningen. Min födsel sattes ju igång av att Lalo ammade. Då var ju mogen, det var liksom lite på G innan, men det var det som gjorde att det drog igång ordentligt. Det hade ju lika gärna kunnat vara att jag hade sex år kom, tror jag. Aha. Och det hade dragit igång det. Men man kan säga någonting om orgasmic birth och det här med att få orgasm under födsel. Inte så otippat så är det ju inte så särskilt forskat på. Det finns lite studier, inte många. Men det finns en studie från 2013 som kom fram till att 0,3% upplever orgasm under födsel.
Jag tänker ändå att när du skrev till folk om det här med orgasmic birth, alltså det känns som att det var
på Instagram,
så...
Ja. Jag ska läsa några av svaren.
Då var det ändå förhållandevis många som hade den erfarenheten. Det var inte några 0,3%. Nej. Kändes det som i alla fall. Så jag menar, det bör ju finnas ett otroligt
mörkertal. 100%. Dels att också 0,3%, det beror ju också på förutsättningar. Om man hade andra förutsättningar under en födsel, eller fler hade en förutsättning där det var liksom lugnt och tryggt, då tror jag dels att det hade varit fler. Mm. Och sen så, orgasm när man föder, det behöver ju inte vara precis som orgasm och kåthet och njutning annars i livet. Det kan vara på en annan känsla. Så många beskriver det som att det är mer... vissa känner den här fullblån kåtheten och att man kommer. Men vissa känner mer av den här, du vet, releasen.
Ja, lättnaden.
Alltså lättnaden. Avslappningen i det liksom.
När jag läste på, då var det ju liksom lite... Det var ju ganska svårt att läsa på helt enkelt, för dels så fanns det ju inte så mycket artiklar och sånt med riktigt kött på benen.
Vetenskapligt.
Det var några som skrev ju specifikt om att alltså, det här har ingenting med klitoris, eller ingenting, liksom väldigt lite med klitorisstimulering att göra, utan det här handlar om att när barnets huvud kommer ner så det är då det händer någonting i själva slidan. Det var ju mycket amerikanska artiklar som var så här: nu rörde huvudet vid the G-spot och då kom man. Medan vissa var, skrev ingenting om det och att hur du än kan komma så är det bra på något sätt. Vad har du för tankar kring det? För nej, det är vissa, men gud, som bara kommer.
Det är ju så olika också annars i livet också hur man kan komma. Jag tänker absolut inte att det behöver bara vara den biten, men det kanske är den som är vanligast att ske utan
beröring.
Okontrollerat, ja precis, utan att man själv försöker göra något. Medan man kanske kan skapa orgasmen själv på andra sätt genom att ta på sig själv.
Ja. Det ska bli jättespännande faktiskt att läsa boken just om det. För att annars är det ju bara liksom a game of chance. Att ja, vi får se om det händer.
Precis, men bara man har det i huvudet att det kan...
Att det kan hända, ja. Precis. Och att man har förutsättningarna förstås. Att man känner sig så pass fri.
Det den här studien också såg, just att det kan vara smärtlindrande. Det handlar väl om att det blir ett oxytocinpåslag. Att det har en smärtlindrande effekt.
En sak jag minns var att när jag och Amat var på det här mötet med Ann och Mariette. När inför du skulle.
Ja, det är en barnmorska.
Precis, hon ställde sig väldigt positiv till sexualitet och alltså liksom underfödseln.
Mm. Jag skulle säga, det känns som att alla hembarnmorskor, inte alla ska jag inte säga, men det kanske är mer vanligt där att man pratar om det inför och att man har en öppenhet för det. Just att förutsättningarna är bättre om man känner varandra och man också ofta tar ett steg tillbaka, inte är så...
Också att jag tänker att man kan också bjuda in till det. För jag tänker att det kanske inte är så att jag kommer komma på dig själv, men Mariette kanske kommer för, inte som att hon kommer säga, nu... Ska jag hjälpa dig här? Mm. Jag menar, hon kanske kommer... hon hade den där rösten. Men jag menar, hon... Jag vet inte om hon kanske gör någon lite akupunktur för att skapa lite stämning, se till alla och gå. Alltså, lägger upp det för att det ska ske också. Jag tänker att det är också en stor skillnad.
Verkligen. Cepide säger att hon... För hemma så gör man ju inga interventioner. Så om det stannar av och det kommer inte så mycket verka som man vill ha och så, om det är långdraget förlopp. På sjukhus då så gör man ju interventioner, kanske ta hål på stehinnorna eller få värkstimulerande dropp. Men då brukar hon gå på en promenad och lämna paret då, om det är ett par, till att ja, men, njuta med varandra.
Men brukar hon säga det då?
Jag antar det.
Ja, för att annars tänker jag att många ska inte komma på det.
Jag tror hon brukar säga det. Att ja, men nu går jag och gör det här och så får ni försöka ja, få igång. Hon menar på att det oftast funkar.
Ja, jag tycker också att det kan säkert funka att hon bara drar därifrån.
Ja,
alltså bara det verkligen kommer göra stor skillnad.
Men att det finns, troligen finns ett stort mörkertal. Jag tror också att det handlar om att, och det var ju flera som skrev, att de kände det här, men de visste liksom, hade aldrig hört talas om det och nästan skämdes att det fanns en del skam. Kanske för att man associerar att föda barn så mycket med
barn.
Dels med barn, precis, att det blir något tabu i att barnet på något sätt är involverat i min njutning. Absolut det.
Också kvinnans sexualitet överlag är ju ändå ganska tabubelagd. Mm. Även om det är liksom ja, 2021 och så här. Det är ju ett, alltså, något som sitter
och egen njutning dessutom. Alltså att man är, att njuter själv i sin egen kropp utan nödvändigtvis hjälp av en man.
Och också tänker jag så här att jag kunde känna det här framför alla de här människorna i en situation som ska vara så jobbig ändå. Mm, liksom,
för associerat att, liksom, till så mycket
negativitet, ja, ändå, som födsel
är. Mm.
Och sen så kommer jag här och njuter. Så
och att, och det här att man... göra framför andra, att det blir, ja men precis, att hela, att sexualiteten är någonting ändå ganska tabu och privat.
Och ska vara privat bakom stängda dörrar.
Mm.
Ja.
Jag skulle inte säga att jag upplevde en orgasmic birth. Med första barnet absolut inte, för jag var väl bedövad. Då tror jag att jag missade den chansen där. Det jag i och för sig tyckte var väldigt skönt var ju när moderkakan kom. Det var typ det skönaste jag... Det är underbart känsla. Som nästan kan liknas vid njutning. Men med andra så var det otroligt skönt att krysta. Det är därför typ jag inte kunde sluta göra det. Men det var mer att det tog bort all smärta och var ja, men rent av skönt. Ja, det var skönt att göra det. Mm. Så det kanske var någon light-version. Också väldigt skönt med att få ut...
Jag tänker också att det kan ju vara njutning även om man inte kommer.
Ja, ja, alltså, precis.
Att
ja,
men det kan ju njutning. Vara grader av orgasmic birth på något sätt. Att det kanske inte handlar bara om det orgasm. Det handlar väl också om vägen dit och känslan efteråt och känslorna kring.
Precis, och det är väldigt långt ifrån i alla fall lidande och otrolig smärta och den biten. Det var absolut mer härligt.
Det är ju inte alla som har en så positiv sexuell historia.
Nej.
Jag tänker liksom, hur tänker man kring om man har sexuella trauman och...
Precis som vi sa i början, att det är ju verkligen olika också hur mycket lust man känner. Alltså man kan ju vara sexuell och inte alls ha det här. Att,
nej, ja, alla behöver inte ha något.
Nej, exakt. Och om man har sexuella trauman, då kan i sig bara att ha en vaginal födsel vara väldigt svårt att ens föreställa sig. Man kanske inte ens klarar av att göra det. Och då är det kanske det här ett alldeles för stort steg. Och det måste man ju ha all respekt för. Som allt, inget är för alla.
Nej. Men man kanske också, jag tänker att man kan ju ha ett sexuellt trauma, eller flera, men ändå känna att liksom, det här är någonting som jag skulle vilja.
Mm.
För att det här handlar inte om någon annan. Så jag tänker att på ett sätt så kanske det också kan vara ganska läkande. Empowering.
Ja, ja. Ja.
Liksom känna att det här har inte med någon annan att göra. Det precis. Här är någonting mellan mig och min kropp.
Där är ju verkligen, det är ju alltid super, men liksom att man låter lusten styra och låta personen styra helt enkelt. Alltså man, det var ju någon som skrev i sina kommentarer att barnmorskan hade tryckt på hennes klitoris så att det hade varit väldigt skönt.
Mm.
Hon verkar upplevt det som positivt, men där är det ju också väldigt, precis som med vaginala undersökningar och när man tar på någon överhuvudtaget, särskilt när man tar på någons kön, att det måste ju vara samtycke.
Precis.
Även om man gör det för vad snäll eller vad man ska säga, det är ju jätteviktigt.
Och jag tänker att där, det har jag ju själv erfarenhet om, alltså av klienter, att man, att vara väldigt tydlig i ditt födselbrev om det är så att det skulle kunna ske någonting som skulle kunna trigga något negativt för dig. Att det är helt okej. Dels att man kan vara helt öppen med att jag har den här bakgrunden och därför så vill jag inte. Eller så berättar man inte alls och säger bara, jag vill inte att ni ska undersöka mig förrän jag själv säger till.
Ja.
Jag vill inte liksom bli ifrågasatt gällande det. Jag vill inte heller att någon ska liksom ta på mitt kön under själva födseln. För det
får man, det har vi ju sagt flera gånger, men ingen behöver ta på ditt kön.
Ingen behöver hålla i mellangården, ingen behöver göra levatorpress, ingen behöver undersöka dig. Inget utav det där
ett behöver måste. Ske.
Exakt. Alltså. Ta reda på vad det finns för rutiner. I förväg så kan du liksom tänka, vad tror jag att jag kommer tycka känns okej och vad känns inte okej, och vara tydlig med det. Och sen så, även om du har skrivit jag vill inte ha några undersökningar, om det är så att du ångrar dig, då är det ju bara att säga jag skulle vilja ha det. Det känns ändå okej, för att man kanske träffar någon som man känner sig supertrygg med. Men det brukar vara lättare att ha förberett sig och skrivit ett bra brev om vad man eventuellt inte vill, så att man inte ens behöver hamna i den sitsen.
Ska jag läsa några av kommentarerna?
Ja, gör det.
Min fråga var då, har någon upplevt orgasmic birth och hur var det då? Jag har inte läst om det innan, så jag skämdes och kände mig som ett freak.
Jättetråkigt.
Ja.
Att man ska känna sig som ett freak för att kroppen gav en the gift of pleasure.
Verkligen. Men jag fattar, eller inte
jag fattar
det. Men alltså, om man är så här, kanske om man också inte är jätteintun med sin kropp, och att kroppen gör någonting som man är oförberedd på och att man aldrig hört talat. Det ska ju bara vara skrik och panik när jag föder.
Ja. Det är också, tänker jag, att det är också sån lärdom överlag. Att så här, man vet inte vad som ska hända. Det som händer, det händer. Och liksom försök bara vara i nuet på något sätt. Alltså, speciellt om det är någonting som faktiskt känns behagligt. Go with the flow. Även om det är att du står på huvudet eller att du får orgasm eller att det är teknomusik i rummet. Det finns ingenting som är rätt och fel. Känns det bra så kör på det under födseln.
Jag tuppade av relaterat till för mycket lustgas. Vaknade av att jag kom mitt i en krystverk.
Det är ändå, då skulle man ju bli lite va, oj, vad är, först svimmar man och sen bara
och man, den där lustgas, jag trodde ju verkligen att lustgas skulle vara min grej, för jag gillar ju att vara berusad ibland, men när jag gillade inte alls.
Nej, du kommer ihåg också att hon stängde av Bettans.
Aj, Elisabeth Beddevan var den tredje sista, då körde jag mycket lustgas. Det tyckte jag är roligare.
Det är ju väldigt speciellt. Jag tog väldigt mycket lustgas. Nej, men jag var stenhög. Jag kommer att jag sa det flera gånger. Bara, jag är så himla bäng. Bäng, bäng, bäng. Men det var inte som att jag slutade.
Nej.
Det var ju som att det var det jag hade.
Ja, det var precis en liten snutte. Du vet när jag fick lite så här panik där på slutet. Det var mitt minne, jag kan ha fel, var att det var efter lustgasen, för jag kände att jag tappade fokus typ av det där. Ja, men att vakna mitt i en krystverk och komma, det är en upplevelse.
Okej. Jag tror att man blir taken aback.
Ja, verkligen. Nu ska vi se. Var så otroligt nära precis i slutet av krystfasen. Ville bara onanera men vågade inte inför barnmorskorna på förlossningen. Var liksom så stark instinkt. Kände hur skönt det hade varit att det hade lättat på spänningarna. Nästa gång kanske. Tror just att det hade underlättat.
Ja.
Men det är också var jobbig grej att så här. Åh, jag vill.
Gud. Då är det ju också jävligt svårt att säga bara så här. Ut precis i slutet. Alltså, men det är ju väldigt få barnmorskor som kommer gå.
Men man, det känns som att det går att göra ganska diskret. Jag höll ju liksom på barnets huvud.
Man kanske inte vill göra, alltså man kanske inte också vill tänka på jag är diskret. Alltså det är väl också det att så här, nu vill jag bara få go in och göra det som jag vill göra.
Mm.
Och då vill man ju inte tänka, märker någon att det är det här, alltså då är det ju förstört.
Nej. Men man kan faktiskt skita och bara köra på, tycker jag.
Jag
förstår att det är svårt. Okej, nästa. Del av öppningsfasen gav den där blandande känslan av njutning och smärta som sex kan ge. Jag hoppas, jag tycker inte man ska ha ont faktiskt när man har sex. Men
absolut, om det inte är något som man framkallar, alltså med flit på något sätt. Ja,
ja, det ska vara frivilligt. Okej.
Okay. No kink shaming.
Nej. När min första son föddes fick jag en chock av orgasmen. Det är den kraftigaste jag upplevt.
Mm.
Härligt.
Mm.
Fick orgasm på orgasm. Konstant under en timme. Kände ingen smärta, helt sjukt.
Det låter också.
Känns svårt att prata om det. Visste inte att det existerade förrän jag var med om det själv.
Det låter ju otroligt. Men också kan jag inte alls föreställa mig. I en timme.
Wow.
Alltså, det känns som att hon måste ha varit helt slut.
Men också tacka eufori. Gud.
Ja.
Otroligt.
Vilken, ja, kroppen är otrolig. Kul, grattis, säger
verkligen
jag bara.
Grattis.
Grattis till dig.
Fick inte orgasm, men var på sjukhus. Krystvärkarna var så sköna, hade velat onanera. Ja, synd. Under de sista 4 centimeterna i öppningsskedet hjälpte det mig att gnugga på klitoris. Utav det lyckades jag få mildare orgasm otroligt fort, vilket också underlättade smärtan något enormt. Gjorde det de 2 senaste förlossningarna, rekommenderar absolut att testa.
Ja, det var också det lätt.
Öppningsskedet, ja. Som en smärtlindring.
Det är lätt gjort. Som du sa, att man är ju hemma oftast. Ja, oftast är man ju hemma en del av öppningsskedet. I alla fall om man inte blir igångsatt.
Jag minns en som har skrivit att hon fick sån otrolig orgasm under Ring of Fire. Alltså när barnet står...
Okay.
När man är som mest uttöjd då. Alltså när barnet står med största delen av huvudet i vagina och snart ska födas fram. Den här delen som många kan vara rädda för. Där sa hon att hon, alltså det var liksom det skönaste hon hade upplevt.
Jag tänker också att det känns inte så sjukt.
Där är nog
klitoris
involverad dock.
Ja. Men det känns bara som att det känns inte så sjukt. Att man är, för att det är ju ändå så maxad känsla. Mm. Och att man märker också att så här, det här är inte bara någonting som känns i underlivet. Utan att det händer ju också någonting mentalt.
Alltså ett otroligt oxytocinpåslag också.
Ja, exakt. Så, och man liksom vaknar ju upp på ett sätt. Och att något annat lika maxat ska kunna möta det här. Det känns inte så osannolikt. Nej. På något sätt.
Ja, det var de jag
one
hade.
Can only hope.
Okej, okay, puss och kram hörni. Vi ses snart.
Puss och kram, ha sex på stan.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast producerad av Ami och Fanna Produktion.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.